jag trodde jag kände mig själv. Jag trodde att jag var en clapback queen. Jag trodde att jag hade någonting att säga. Jag trodde jag var självsäker. Allt det här du har suttit och sagt, inget av det var i rummet med mig. Jag har aldrig varit så rädd. Jag skulle dricka vatten. Jag skakade. Jag var tvungen att sätta ner glaset. Det är väldigt svårt att förstå hur stämningen är i det här rummet. För mig var det bara så här, jag trodde verkligen jag skulle kunna liksom stå upp för mig själv. Varför skulle jag inte kunna det? Jo, för första gången i mitt liv, well, I couldn't. Och det var så lame att se mig åka ut på det här töntiga sättet. Först av alla, som vore jag någon i JLC. Men liksom, jag bara önskar att jag hade fått vara där lite längre. För jag älskar den där skiten.
Hallå vänner och varmt välkomna till Nemo möter en vän avsnitt nummer 601. Veckans gäst är inte bara poddare, programledare och journalist. Hon är även en av Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare och medieprofiler. Och i veckans avsnitt så utlovas härlig kemi, mycket skratt och ett samtal som rör sig mellan högt och lågt. Allvar och humor, precis som det ska vara. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemoidén.se. Men nu kör vi igång det här kalaset tycker jag. Plats på scen för den fantastiska Ami Bramme Si.
Till lunch, min kille som aldrig någonsin lagar mat har, alltså, lagat mat.
Vad lagar han för inte?
Han lagade en sorts chorizo ragu med gnocchi.
Gnocchi.
With gnocchi.
Vad säger man? Stumt G, heter det? Stumt G.
Hörligt. Nej. Nej, men liksom, hur säger man? Ja, det kanske är så man säger.
Ska vi köra igång det här kalaset, eller?
Ja, varför inte?
Let's do it!
Alltså, jag ska bara kolla, förlåt. Shit, förlåt.
Du strular alltså.
Nej, men jag vet, jag är ett jävla as. Men jag ville bara kolla så att inte min telefon ska låta.
Du, jag ska bara säga till lyssnarna. Hon bokar om. Hon kommer sent. Det är divafasoner.
Ja, jag är bara en nybliven liten mamma.
Jag är bara en superstar, tror du skulle säga.
Nej, men alltså så här, jag kan säga så här. Jag har levt största delen av mitt liv fram tills kanske för en kvart sedan på people of color time. Vilket alltså är att man kommer sent. Och det här är inget jag är stolt över. Jag är inte såhär, sån är jag. Det ska, jag vet att det är fucked up. De få gånger jag har kommit för någon, stå och vänta, sitta och vänta. Alltså vad är det? Men jag har svårt att hålla tid. Jag ber verkligen om ursäkt. Det är inte charmigt.
Alltså inte jag har charmigt. Inte förstått det där riktigt. För om man vet om att man har svårt att komma tid, varför går man inte bara en stund tidigare då?
Jag tror att det börjar mycket tidigare än så, ska jag säga det. Det börjar redan vid födseln. Nej, fast jag var faktiskt 3 veckor sen ut. Så att det började vid födseln. Nej, men alltså det handlar om att man börjar, alltså från morgonen så är det, man är sen. Alltså man är sen in i matchen från första början. Och sen så är man dålig på det mest, alltså dålig på mycket, förstår du? Det är så, om jag borde beställa en Uber, kanske jag skulle ha gjort det 30 minuter tidigare. Alltså det, men jag vill inte, ska vi prata om det här? För jag kan bara be om ursäkt, det här är inget jag identifierar mig med. Och jag skulle vilja hävda att jag börjat komma i tid, men gjorde inte det idag.
Vi ska absolut inte fastna i det här.
Okay.
Jag tror inte att det är så att lyssnarna bara känner så här, det här är kittlande. Ge oss mer.
Har hon någonsin kommit i tid?
Exakt. Men jag har lite kuriosa här. Du föddes, alltså på tal om att du har varit så här hela livet. Du föddes 3 dagar före mig.
Är det sant?
Helt sant.
Alltså, vi är samma år, samma nästan, vi är lejon, vi är här.
Stämmer.
Wow.
Hur fett.
Vadå, så vi är stjärnsyskon?
Allting.
I love that for us.
Verkligen.
Får jag fråga, identifierar du dig med Augusti? Sensommar.
Ja, jag gör väl det, men framförallt känner jag mycket som ett lejon liksom.
På vilket sätt då?
Nej, men lejon är väl så här ett behov av och liksom så här lite uppmärksamhet och stå i centrum och ta rum och så här. Och det tänker jag att jag har gjort genom livet mycket. Mm. Kan du känna det också?
Så där. Ja. Nej, men alltså, och det är ju så tråkigt när man läser om lejonet, för att det är ganska få charmiga alltså drag där. Och nu har vi redan pratat om att jag är svår med att hålla tid, så det, jag vet inte om det här är någon sorts roast, men liksom, det är ju alltså mycket mer lejonet är verkligen egocentrerat. Mm. Och att den också så beter sig typ illa om man inte får stå i centrum. Mm. Och...
som en narcissist helt enkelt.
Wow! Åh, gud! Ja, det är två lejon här idag. Nej, men alltså, nej, men jag kan nog... jag, alltså, det skulle vara en stor fet lögn om jag sa att jag inte är ett lejon liksom. Mm.
Det hemska är att om man ställer narcissistiska drag bredvid lejonets drag, så är det ju mycket likheter.
Det är mycket likheter, ja. Men hur känner du kring det då?
Låt oss inte prata om det. Fråga mina ex. Alltså.
Nej, gud vad hemskt.
Nej, fråga inte dem.
Nej. Jag bara, och här har vi. Nej, men alltså, du vet.
In med dem allihopa på rad.
Oh my god. Hade det varit en lång rad då?
Mina ex? Ah. Ah, nej, några
nej,
stycken.
Ja, men perfekt. Samma här, helt normalt. Inga anmärkningar.
Typiskt lejon. Mm. Ja, men det tyckte jag var en mysig kuriosa.
Att vi är nästan twins.
Ja, men
det är men så... när, vad sa du, fyller du 3 dagar efter mig?
15 augusti.
15, okej. Okay. Mm. Nej, men gud vad sjukt.
Ja, du... men det var så fin dörröppnare till den här podden för vår relation också.
Jättefint. Ja. Vi har liksom gått parallellt i livet med varandra. Alltså nästan sen verkligen day one. Mm. Men vi har levt väldigt olika liv, tror jag.
Två narcissister.
I solnedgången.
Verkligen. Men du, så kul att ha dig här.
Jättekul att komma hit, verkligen. Ja,
jag är så glad över det. Och jag satt inför det här mötet och gjorde lite research, lite manus och så. Mycket har jag redan i mig som jag vill fråga om så här. Men ändå, jag tänkte på en sak specifikt när jag kom hit. Och det var, det jag har sett och konsumerat av dig genom åren är att har du Sveriges typ bästa självkänsla? Du känns så otroligt trygg i dig själv. Mm. Och så lugn och du har någon slags swag. Att du, jag blir så här... när fan blir hon osäker? När blir hon rädd liksom?
Oj. Alltså, jaha. Jag kan säga så här. Du är ändå på ett sätt är du en bra människa, känner jag då. För att just i sådana sammanhang där du, som du sa, när du har sett mig, vilket då är liksom mitt arbetsliv. Jag blir inte jätteofta så nervös i sådana sammanhang. Alltså, klart att jag absolut... särskilt om det är live och man ska gå upp och det så precis liksom minuterna innan, då drabbas man ju ofta av en grov liksom grovt alltså så självhat och man ifrågasätter hela situationen så vad är det för jobb att jag ska gå upp här nu och vara en sorts clown inför människor på en scen, då kan man känna så, men sen släpper det. Och så går jag upp och jag tycker det är väldigt roligt att just göra till exempel livesändningar eller att liksom prata inför människor. Alltså det är inte det som skrämmer mig. Och då kanske jag kan come off as att jag är lugn och trygg. För det är inte så att jag bara jag njuter på scenen, det är där jag är mig själv. Så är det inte nödvändigtvis. Men jag blir inte jättenervös i sådana sammanhang. Och det betyder ju verkligen inte för mig att jag är en jättetrygg person, punkt liksom. Det kanske är mest bara i att jag är inte jättenervös just de här jobbsammanhangen som, och jag har till och med tänkt att det vore bra för mig att kanske bli lite mer nervös eller lite mer, alltså den där känslan som kommer precis innan, den hade egentligen kunnat få infinna sig lite tidigare, för jag tror att den är ganska också så hälsosam, typ, ifrågasätta. Förstår du vad jag menar? Ibland när jag känner mig såhär, men gud, jag är lobotomerad. Alltså varför går inte min puls upp lite mer, typ? Mm. För att det ändå kan komma med en såhär hälsosam också. Ja, men att man faktiskt ifrågasätter lite mer vad man gör. Kanske det blir bättre utav det. För att man liksom, du vet, kanske filar mer på det. Jag kanske har varit lite så här. Det kan ju också, man vill ju inte vara nonchalant ju. Ja, men med det sagt... du kanske har sett mig lite lugn och trygg i vissa sådana sammanhang. Ja, men det är ju såklart inte jämnt. Det där är ju så jäkla liten del av livet.
Ja, det stämmer säkert. Jag känner inte dig privat liksom. Men man blir ju ändå nyfiken då när man har fått den bilden av dig när man ser dig leda galor eller Cyklopernas land eller vad du nu är med i. Mm. När i livet blir du osäker, rädd och liten då?
Rädd, alltså rädd. När blir jag rädd? Alltså jag har ju varit ganska mycket rädd i mitt liv. Alltså jag är ju mer rädd. Delvis är jag jävligt lätt skrämd. Bara punkt. Alltså så här, jag alltså
typ för spöken då är det.
Alltså va? Jag är
inte det jag frågar.
Nu ska vi prata om spöken.
Jag hatar spöken på Gröna Lund.
Du kommer inte få lära känna mig idag. Jag bara, har du sett? Ja, exakt. Har du varit på spöken på Gröna? Nej, där har inte jag varit. For you wouldn't see me there. Mm. Nej, men alltså jag är mer rädd. För jag är rädd för människor. Alltså jag är rädd för, jag har varit väldigt mycket rädd för män i mitt liv. Liksom jätterädd för att gå in i relationer. Jätterädd för, alltså, när mina vänner ska gå hem med någon, så tänker jag väldigt ofta liksom worst case scenarios. Jag har absolut, klart jag har levt när jag var ung, alltså man reste och sprang ut hur, alltså vart som helst och hur känt som helst och liksom varit mycket på festival och festat, haft kul. Men jag har också varit mycket, det är typ mer i sådana sammanhang där jag kan känna liksom en rädsla och mer än typ vad jag tror att, alltså sen tror jag många kvinnor delar ju för sig, det är klart att man kan ha en rädsla för liksom exempel för män, det så känner ju jättemånga kvinnor, men jag menar man hade ju önskat att man inte behövt att känna så, för det är klart att det också har varit obefogat i många många tillfällen, men osäkerhet, alltså det kan ju komma när som helst, men det är mer i liksom nära relationer skulle jag säga. Alltså jag är ändå verkligen den här personen som fortfarande kan, men du vet när man lämnar typ en middag eller en fest och så tänker man så här, hatar alla mig, eller? Hatar alla mig där? Alltså, mina egna vänner bara, ser de mig? Inte alla, men ändå, vissa tänker jag ju aldrig så kring, men ändå vissa att man så här, ser de mig som en, är jag deras vän? Eller är jag bara någon man träffar ibland? Alltså, mer där.
Mm. När mår du som allra sämst i livet då? Har du någon riktig ångesttrigger i livet liksom?
Alltså jag har liksom haft väldigt mycket ångest tidigare i livet. Alltså när jag var liksom ung, vuxen och tidigt i när jag jobbade på radion, alltså när jag var kanske mellan liksom 25 till, ja men så här, mellan 25 till 30 kanske ungefär. Mm. Eller och lite, ja, ungefär. Jag har jobbat jättemycket med det. Jättemycket med liksom hur man hanterar panikångest. Eller vad är ångest för någonting? Liksom vad är den här fysiska reaktionen? Det känns som att man håller på att dö. Och kanske börjar rent fysiskt liksom spy. Alltså så här, känner att man inte ser någonting. Alltså, hur gör man för att aldrig komma dit liksom, igen? Jag har kämpat mig igenom mycket sånt. Liksom. Och då när det kommer till triggers, alltså, det delvis så kanske det har varit kopplat till stress. Men det har ju liksom varit kopplat till, mycket av det jag har jobbat kring har ju handlat om att prata om rasism i Sverige. Prata om att vara svart kvinna i Sverige. Prata om så upplevelsen av att vara liksom kvinna igen i relation till män. Och så, alltså det här är ju väldigt negativt, men det blir ju det om du vet när jag mått som sämst i mitt liv, så är det ju mycket kopplat till delvis sådana egna erfarenheter, men också att prata om det och att så här, förklara sådana händelser eller att kastas in i nyhetssammanhang och på 3 minuter förklara under till exempel Black Lives Matter när det var liksom mycket dödsskjutningar, förklara vad som hänt, en snabb bakgrund och bara, det var som att först gjorde jag det där på autopilot under så många år utan att överhuvudtaget reflektera, men sen var det ju som att kroppen, alltså någonstans är det ju som att kroppen håller ju ändå räkningen på allt det här. Mm. Och att det kommer ikapp liksom, och då uttryckte det sig i väldigt mycket som fysiska reaktioner. Och sen började jag förstå att det var panikångest och ångest och sådär. Så idag hamnar jag ju, bless the Lord, aldrig på den där värsta platsen. För det är ju, jag tycker det är det mest obehagliga som typ kan hända. Mm. Jag vet inte om du har mycket erfarenhet av panikångest.
Jo, men det var väldigt kopplat till droger. Alltså back in the days när jag knarkade så jävla mycket. Då var det mycket sånt. Men jag har fan varit förskonad från dig min nykterhet i alla fall.
Mm.
Så att, men fy fan, ja, det är...
men vänta, vad är det då? Då är det att du tar droger och du mår redan dåligt.
Ja, men jag
mår, och då blir det kanon dåligt.
Ja, exakt. Och avtändningarna och liksom så här, jag var vaken i flera dagar och så där, du vet, det var bara katastrof liksom. Men i nykterheten så är jag ganska förskonad mot det, men jag minns det som igår. Det är ju som att falla fritt liksom. Det är man tror att man ska dö, och det är, alltså, så känner jag i alla fall.
Ja.
Det är fruktansvärt alltså.
Ja, det är så hemskt.
Och jag kan bli lite trött på människor som vattnar ur det ordet och pratar om det så här lättvindigt. Jag fick panikångest av det. Man bara, fast nej, det fick du inte liksom.
Nej, 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 men, och jag hör verkligen dig, och liksom för mig är det så här, det är inte som att jag vet ju med dig till exempel, med din nykterhet, jag gissar att du kanske till och med har en årsdag för det.
Mm.
Ja, och du...
och jag har till och med en 10-årsbricka i fickan.
Är det sant? Som du alltid har?
Vill du se?
Ja, gärna.
Ja.
Som du alltid har med dig?
Ja, den är på min nyckelknippa. Där har vi en.
Ja, titta. Men var har du fått den därifrån?
En 12-stegsgemenskap.
Ja, okej. Och då får man den där?
Ja, när man tar årsdag. Och årsdagen är faktiskt också nära vår födelsedag. Det är 17 augusti.
Men gud!
Amen.
Så du och jag, vi har så mycket att fira i augusti.
Ja,
vi ska liksom fira allt det här back to back.
Det är vår månad! Så jävla oh nice.
Ja, nej, men alltså det är inte så att jag liksom firar, för why would I? Men jag vet ju ändå när jag hade min sista panikångestattack.
Mm.
Och det är liksom, jag tror också att det är som en liten strategi jag har, att jag också påminner mig själv så här, kolla, nu har det gått så här lång tid. Liksom, du mår bra, du är frisk. För man är rädd för att bli psykiskt sjuk. Liksom, för det är så jobbigt, så, som du beskrev det. Det är verkligen så pass drabbande. Så att jag vet ju så här, varje år som går så blir jag så här, nu har det gått ytterligare ett år när jag inte har haft en panikångestattack, och det är liksom något som jag är jävligt glad över helt enkelt.
Du får snickra ihop din egen bricka.
Du?
Sex år utan panikångest.
Alltså wow.
Ja.
Ja, men det kanske är något.
Ja. Men på tal om då det där som du är inne på, det där med att du har varit spokesperson för mycket och tagit mycket strider och pratat mycket öppet, och att det faktiskt, ja men det tärde på dig.
Mm.
Och det gör ju det. Alltså, ja, det är slitsamt.
Det är inte så kul liksom.
Nej, jag kan tänka mig att det blir också, i längden så är det ganska dränerande och lite tröttsamt i längden kanske. Och vara den personen som alla bara ser som den också.
Mm.
Men jag kom att tänka på den här krönikan du skrev om det här med Bikinigate. Vi måste fråga om det.
Ja, undrar du hur det går med min träning eller?
Tror du att du kommenterar en kvinnas kropp i min podd?
Ah, nej.
Cancelled forever. Och du som sa det.
Ja, jag vet.
Du är jättefin.
Jag är ute med hoven som den narcissist lejon jag är.
Ja. Så fan. Vad jag än säger nu, så I can't win here. Så.
Förlåt, jag är så jobbig. Bikinigaten, det blev ju en hel grej.
Ja, när var det?
Det var nyligen. Alltså, ja, jag födde ju min son för 5 månader sedan.
Just det.
Och det här var väl kanske 2 månader sedan.
Och slungas tillbaka in i det här som du ville lämna liksom. They pull me back in.
Exakt. Men vet du vad? Jag får skylla mig själv som fan.
Ja, men berätta. Ge kontext till dem som inte hade koll på det. Vad hände?
Men det är faktiskt bra också att vi pratar om det nu. För nu har det gått lite tid igen, så jag har nya insikter.
Mm.
Nej, men så här var det. Jag födde min son slutet av november. Några månader gick. Jag ville träna. Och då hade det att göra med så här, alla som har varit gravida kan relatera till känslan av att vara överkörd av liksom en lastbil, för där är man ju. Och inte för att skrämma upp alla er gravida, och inte för att skrämma upp dig som någon dag kanske kommer att vara gravid, för det är faktiskt också en helt otrolig upplevelse, och jag älskar det, jag älskar att föda barn, det är inte det, men kroppen blir väldigt, vad ska man säga, dislocated. Så jag ville liksom få ordning på situationen. Och jag tänker inte sticka under stol med att jag är väldigt fåfäng, för vi har redan konstaterat att vi är lejon. Liksom, jag hade en idé om att så här, vet du vad? Tänk om jag möter sommaren i en sjukt liten bikini liksom. Vad är det?
Nej, du är rolig bara.
Ja, men jag liksom vill det.
Ja.
Och jag menar, jag vet att många är väldigt mycket av den här skolan som är så här, så här får man en bikinikropp. Du har en kropp, du tar på dig en bikini. Du har en bikinikropp. Och vet du, jag har 100% respekt för det där. Och för mig handlar det inte om att jag måste ha just en specifik kropp. För den där normsmala kroppen, den kommer jag ändå aldrig ha. Och det är inte heller mitt mål. Det finns ju så många olika idéer om skönhet. Och det kan vara så vackert, men det är inte, that's not me. Men jag vill kanske se ut på bästa sätt enligt mig för min kropp. Så jag gjorde det som alla med liksom någon typ av following på Instagram kanske skulle gjort. Jag efterfrågade en PT. Och du vet, var det för att få en liten PT-deal? Alltså du vet, lite kanske. Nej, jag bara ska. Nej, men alltså, jag ville bara säga, kan någon tipsa om PT? Och då så brakade helvetet lös. Mm. Och det var väldigt, väldigt många som tyckte att det var så opassande av mig att skriva att liksom, jag vill ha den här dental floss bikini, vilket alltså är en bikini som är lite tunn som en tandtråd.
Världens minsta bikini.
Ja.
Men fattade du vilken minerad mark du var inne på när du skrev det här?
Alltså, så här, kropp och liksom träning och också postpartum som jag befann mig i, att man har fött barn, att vara mamma, kvinna, allt det här är minerad mark. Och jag vet det, jag vet. Det var verkligen mina egna nära vänner bara, du fick precis vad du bad om. Alltså skyll dig själv. Va?
Men du själv då, kände du dig mest ledsen, arg eller provocerad av reaktionerna?
Nej, men så här, i stunden så kan jag förstå att det triggar, men jag tyckte det gick för långt. Mm. Och jag tyckte också att, jag tyckte man skulle kunna se mig. Alltså jag sa inte heller det där 100% från en stark plats där jag är så självsäker och bara, jag ska träna och bli så stark. Och, utan jag är ju också, jag mådde ju dåligt i min kropp. Och jag kan liksom hålla med om att jag ser det problematiskt i att en kvinna fött barn för vad då, så 2,5 månader sedan, och är redan mår dåligt över hur man ser ut i kroppen. Det är sorgligt. Mm. Och det tycker jag också. Jag säger, det var ju det som jag tänkte, inte det sårbart på något sätt liksom, att och det är fucked up, jag vet. Alltså kroppen kan typ inte ens bounce back så fort, och det, man ska inte egentligen behöva känna den pressen, men jag känner den mycket mer nu än när jag fick barn för 9 år sedan. Och jag vet inte exakt varför jag känner så nu, men jag har verkligen gjort det. Och det tycker jag också är liksom egentligen bara typ, inte det ganska sad? Mm. Nej, men alltså det är klart att jag fattar att, men jag tycker inte det är rimligt att det ska bli som att man själv är typ en del av det stora problemet med skönhetshets liksom. Men när och du får smalhets, för det är inte där jag, det är inte det som är grejen för mig.
Nej, förlåt att jag avbröt dig.
Nej,
jag, innan jag glömmer bara, just det här med kritik då. Det går ju lite ihop med det vi inledde podden med. Alltså min bild av dig som så otroligt trygg.
Mm.
Hur blir du då när du är utsatt för en sån här folkstorm? Alltså tar du åt dig, alltså når det dig eller rinner det bara av dig?
Alltså i stunden så når det mig till 110%. Det var ju också eftersom att, jag menar som mamma, när någon ifrågasätter liksom, om jag är en bra förebild för min dotter, när jag har de här höga kraven på mig själv utseendemässigt, då blir jag ju galen. För det är väldigt känsligt såklart när någon ifrågasätter om man är liksom less of a mom för att jag har osäkerheter kring min kropp. Det triggar mig jättemycket. Så då går jag ju, då gick jag ju loss liksom, för att jag bara känner att Jag tänker inte sitta och acceptera att bli kallad liksom en sämre mamma, eller bara att jag är så totalt bränd, typ utseendefixerad, smalhetshetsande person. För att jag köper inte den beskrivningen av mig själv. Jag tycker också att jag har varit så himla tydlig och kommer alltid vara så tydlig i mina feministiska åsikter och liksom idén av att så här, som kvinna, mamma, feminist, alltså att det är just att man är aldrig det helt statiskt och perfekt, utan man är en människa som är också ett offer för idéer om hur man ska vara då som mamma, kvinna, feminist och allt det här. Mm. Det är mer där jag brukar försöka prata liksom, för att jag tänker att det är mer relaterbart. Men nej, men det är klart, jag blir ju ledsen i stunden. Men just nu känner jag mig mer så här, varför skulle jag hålla på och prata om mina bikini goals, och nu kommer jag ju, om jag inte uppnår det, vad händer?
Men det var faktiskt min följdfråga. Hur formas man in the bigger picture, i längden av en sån här grej? Tänker du mer, är du mer försiktig nu hur du formulerar dig när du skriver saker, eller blir det bara, jag kör på?
Jag vet inte, alltså. Förlåt, men hur är du?
Hur jag formulerar mig? Mm. Blir inte alla egentligen mer ängsligare i det här klimatet? Alla vill undvika det där ju. Så att man blir ju mer och mer ängslig. Det tror alla har blivit genom åren, förutom, ja men Alexander Bard och Paolo Roberto och såna typer liksom.
Ja, just det, ja. De finns ju fortfarande.
Nej, men den typen av människor som bara vitt och berättar om allting.
Fast vet du, jag tycker det är lite dubbelt, för jag hör verkligen vad du säger. Och det är klart att det finns liksom en ängslighet att uttrycka sig och bli cancelled och allt det. Men alltså vet du, just när det här typ verkligen brann och det var liksom mycket kommentarer, då kände, det var ju också väldigt många som höll med mig. Så det var inte som att liksom majoriteten, det var ju en lite mindre grupp som var väldigt kritiska. Men då kände jag också så här, vet du vad? Maybe I should get cancelled. Mm. Alltså det här kanske är befrielsens dag. För i mitt fall, om det nu är så att man har massa människor som relaterar till en som att man då ska vara liksom till exempel då perfekt utifrån det där. Att jag ska liksom föda barn och sen inte bry mig om att jag har gått upp liksom 25 kilo och bara gå runt och vara trygg i min kropp hur jag än ser ut. Jag är inte så. Det är ju inte jag. Och jag är ju snarare den här tjejen som skrev. Och då kände jag så här, det kanske är bra att 300 personer avföljer mig om de har haft en felaktig bild av mig.
Mm.
Alltså så kan en del av mig känna.
Ja, det kunde ju varit 120 000 som Margot Ditz.
Ja, men exakt. Men grejen är exakt. Men det är ju det. Jag var inte liksom Matilda Jerf som har mobbat mina egna anställda.
Det är 1 miljon i sig. Avföljningar.
Säkert. Och det var så 50 miljoner back i bolaget. Åh gud, det är ju inte som att det är en lätt grej. Och det var inte Margot Ditz som hade typ så sparkat på någon packad snö. Utan jag var verkligen så en nu blev en tvåbarnsmamma som bara, guys, jag vill träna, ja, help me.
Det finns grader i helvetet.
Ja, och det känner jag att jag kan vara utan att skämmas.
Ja, helt rätt. Alltså det är rimligt. Jag ser inte emot dig, tror vi.
Nej,
men
för du ser den här galna nyblivna mamman, du bara orkar inte gå in
tycker
där.
Jag tycker att du har ett bra glow.
Ja, tack.
Så det är inga konstigheter.
Kan jag? Tack,
så,
Bianca.
Så. Livrädd är jag. Man vill inte få ett lejon på sig liksom. Men du, gambiansk pappa.
Jaha.
Svensk mamma.
Mm.
Kanske lite cheesy fråga, men vad i dig känner du är gambianskt?
Mm. Alltså, när man kommer till Gambia, då är det ju så tydligt på något sätt att delvis är det tyvärr väldigt tydligt hur västerländsk man är. Alltså vilken svenne man i slutet av dagen är. Men det är också tydligt på vilket sätt man bara känner sig simma hemma där. Även om man kommer från en helt annan värld. Alltså jag har ju bott hela mitt liv i Sverige. Men man känner sig hemma. Och det kanske är i, det är i en vibe. Det är liksom ett ganska lugnt tempo i Gambia. Alla människor, liksom om du beskrev någon sorts ängsligt klimat. Det kanske var mest sociala medier. Men ändå så här ett ängsligt klimat här hemma i Sverige. Det hittar man kanske inte på samma sätt liksom där i Gambia. Det är mer, det är väldigt öppet. Man pratar med vem som helst. Det är liksom, alltså helt ärligt, deras logo typ för landet, eller vad ska man säga, deras motto är alltså it's nice to be nice. Mm. Vilket första, du vet, första gången det hör jag, det säger kanske inte så mycket. Men det är ändå så här, många där lever efter det. Mm. Alltså it's nice to be nice. Mm. Det är ganska chill vibe. Och det kan jag ändå relatera till på ett sätt.
Är det viktigt för dig att föra vidare något slags kulturellt arv från Gambia till dina kids?
Jätteviktigt. Mm, jag var inte i Gambia. Alltså jag har varit i Gambia. Vi har rest dit mycket under hela min barndom. Men sen var jag inte där under väldigt många år. Men jag fick min dotter Eiran för 9 år sedan. Då var det så glasklart att vi ska till Gambia. Liksom så snabbt som hon bara kan få alla vaccin så åker vi dit. För jag vill att hon ska liksom se vart hon har rötter. Och vi har ju fortsatt åka. Och när hon var liksom liten ettåring, alltså då hade hon ju bara roligt på stranden, som alla så. Men sen när hon var liksom så här, började bli kanske 4-5, då märkte jag också den där känslan på henne. Att hon kände sig väldigt hemma där. Hon sa det, hon bara, allt är tvärtom. Liksom färgerna på husen, värmen, kylan, alltså träden, palmerna, människorna såklart, liksom människornas hudfärg jämfört. Och liksom hon jämför allting och också hur hon blir bemött där, för att man inkluderar barn typ i allting. Och hon blir bemött av alla bemöter henne med blicken liksom, och välkomnar henne eller vad man ska säga. Så att det blev, började bli jätteviktiga resor för henne. Mm. Så nej, men det har varit jätteviktigt. Och min lilla son Ben, alltså, han är 5 månader, men han måste ju också såklart omgående. Mm.
Det är så intressant, för du sa det om osäkerhet, att det finns i Sverige och lite ängslighet, men att det typ inte existerar i Gambia. Och det blir som en, alltså, nu kommer jag låta jättegeneraliserande och säkert fördomsfull, men jag tänker att du bara,
nej,
be careful. Nej, men jag tänker, det är typ min bild av, jag kan inte dra hela Afrika över en kam här, säger jag.
Eller?
Men det som du säger är tanken jag har. Mm. Att jag tror inte att folk i Afrika går runt och liksom så här, är ängsliga och osäkra. Och liksom, alltså så här, det känns så jävla off bara. Det känns inte alls rimligt på något sätt.
Nej, men alltså, du kan inte säga folk i Afrika.
Nej, okej. Okay. Vet du hur
stort
då?
Afrika är?
Ja, men jag visste väl det när jag sa det. Ja, fan. Jag förstod hur dumt det lät.
Ja,
det var därför jag gjorde brasklapp innan.
Ja, och vet du, jag kan uppskatta att du ändå, du sa bara hur du upplever, eller din tanke härifrån. Men så här, det är klart att, vet du, när jag rest runt, jag har ju varit mest i Gambia och även i Senegal, Västafrika, men sen när jag började själv resa runt i lite andra länder i Afrika, då insåg jag faktiskt hur den där väldigt förenklade bilden av Afrika som vi har här i västvärlden, hur den egentligen också har påverkat även mig. För jag gick ju runt där i typ Rwanda, Etiopien, Sydafrika och liksom jämför med Gambia, vilket är helt, hur kan jag göra det? Alltså det är så extremt långt ifrån, va? Det finns inte mycket likhet. Det, liksom, man kan inte jämföra så. Men alltså, människor i Gambia, nej, men precis, det finns en chill vibe. Och det har väl också att göra med att, snälla, de bor i liksom the smiling coast of Africa, alltså under solen. Ja. Det gör vi fan inte här.
Nej, det gör vi inte. Och jag är glad att jag fick mina fördomar krossade av en
afrikan.
Och jag var så nära på att säga det. Skjut mig i huvudet.
Ja, jävlar.
Halv afrikan då? Det kan man inte säga.
Nej, men alltså, varför ska du säga det?
Nej.
Har du varit i Afrika?
Ja, men inte riktigt i Afrika. Jag har varit i Tunisien, Marocko, Egypten. Ah. Min flickvän är ofta i Sydafrika.
Aha.
För att hennes farsa gör mycket jobb där och mycket bygger saker och sådär.
Okay.
Mycket så fint jobb. Ja, bra jobb liksom.
Ja.
Och jag var nära på att hänga med där nu sist, men det blev inte av. Men jag ska snart med dem dit. Sa jag massa dumma saker nu? Jag känner att jag skäms. Måste jag klippa det här massa?
Nej, det ska du. Alltså, om du vill själv vara den ängsligaste människan på jorden så kan du inte.
Jag representerar bara en vanlig svennebanan, antar jag.
Nej, men det tror jag säkert att du gör. Mm. Och grejen att jag vet inte hur du läser mig just nu, men jag har inte någon särskild åsikt om att du sa allt det där.
Bra.
Det, alltså, jag hade inte uttryckt mig så. Det kanske är för att jag själv har en annan relation till den här kontinenten som vi pratar om. Mm. Men det är säkert många, precis som du, som igen, alltså, den där väldigt förenklade bilden av Afrika har många.
Men du behövde ju själv besöka andra afrikanska länder för att öppna ögonen för skillnaderna ju.
Ja, eller jag var medveten om väldigt många skillnader, men jag kunde ändå absolut, och det varför skulle jag låtsas som att det inte var så, jag kunde absolut hitta mig själv i situationer av att jag tänkte, så här är inte Gambia, så här är inte Gambia, och sen tänkte, varför jämför jag så? Så ja, men jag vet vart du kommer ifrån. Det handlar inte bara om dig, utan det handlar om hur västvärlden har sett på och behandlat Afrika. Det är därför du tänker så.
Ja, okej.
And it's fine.
Bra. Vi är fortfarande kompisar.
Så länge man inte har en värdering i det. Det är där problemet börjar.
Tro mig, det har jag inte.
Mår du dåligt just nu av mig?
Absolut inte. Jag tycker du är helt, det här, jag tycker du är grym.
Ah,
och jag hade inte bjudit in det om jag inte tyckte det.
Nej.
Jag skrev till dig typ för ett år sedan och hyllade dig, eller hur?
Ja.
I Sklopparnas land.
Jag bara...
Men däremot så blir jag ängslig av sådana här frågor som är lite känsliga och så där för många människor. För jag är dålig på att uttrycka mig när jag blir stressad. Jag känner bara att jag vevar in mig i saker och vill liksom inte trampa någon på tårna. Men jag är väl bara, som du säger, ett exempel av svennebananen liksom.
Mm. Och jag kan faktiskt säga till dig att jag kan uppskatta mycket mer, till exempel som min egen pojkvän Oliver. Mm. Han är väldigt prestigelös. Om det är någonting han inte liksom känner till, då skäms inte han över att säga det. Han kan ställa typ vilken fråga som helst. Mm. Och sen ibland kan han gå alltså ibland kan han vara lite gränslös. Och då, men då får man också vara lite kanske bra på att be om ursäkt för det också då. Men jag kan uppskatta det som fan, för väldigt många låtsas ju känna till saker. Eller såhär, ja. Och jag menar, så kan jag själv göra också. När du egentligen inte vet. För att man bara känner, oh, det här kanske jag borde känna till, men jag, I don't really know. Och då låtsas man. Medan typ som Oliver, min kille, han kan vara ganska så här helt ärlig med att han bara så här, nej men det där, jag borde veta mer om det, jag är inte koll på. Och det kan jag uppskatta liksom.
Nej men 100%. Jag lägger mig platt här och jag uppskattar det jag lär mig av dig. Men du, sista frågan då om dina afrikanska rötter. Mm. I ditt sommarprat så pratade du om din pappa och att den första gången du träffade honom var på hans dödsbädd. Mm. Har du känt mycket ilska mot honom för hans frånvaro, och hur har den i sådana fall hur har den förändrats genom åren? Kan du känna den nu idag också, eller har du förlåtit honom?
När jag fick barn, så jag tror många kan relatera, även om man inte har haft en helt frånvarande pappa och även om man liksom inte har den mycket märkliga erfarenheten av att vara i samma rum som sin förälder första gången när den inte längre lever liksom, så tror jag man kan relatera till att när man får barn så förändras mycket synen på ens egna föräldrar. Mm. Och man inser liksom att det bara är en människa. Mm. Och man inser typ också att, i alla fall min erfarenhet när jag fick barn, var en väldigt överväldigande beskyddarinstinkt och en väldigt överväldigande kärlek. Och då började jag nog tänka lite annorlunda på min pappa, att liksom en person som inte är kapabel att vara en bra förälder, mer liksom att det är väldigt sorgligt. Mm. Alltså sen tycker jag man har full rätt att vara väldigt arg och väldigt besviken på frånvarande föräldrar, och som svar på din fråga, det är klart, har jag självklart varit det jättemycket. Men jag tror att förlåtelsen i mig kom ju när man inser att på grund av psykisk ohälsa, eller om det är missbruk, eller vad det nu kan vara, att inte kunna ta hand om sina egna barn är ju, alltså det är ju ett sånt enormt misslyckande, och det måste göra så oerhört ont för den personen själv. Och det perspektivet hade jag inte haft tidigare.
Nej, man blir verkligen mer förlåtande mot sina egna föräldrars tillkortakommanden när man själv får barn och inser hur svårt det är.
Ja.
Det var verkligen otroliga ögonöppnare för mig också. Jag har gått runt jättemycket i mitt liv och varit arg för olika mönster som jag fått av dem.
Som vadå?
Nej men alltså, here we go. Nej men alltså, bara dåliga sidor som jag känner kom från mina föräldrar. Och du vet, man kan vara besviken på att de kanske inte gav en tillräckligt. Alltså min pappa missbrukade, vi var sex syskon. Mycket som man inte fick tillräckligt av liksom. Men sen när jag själv fick barn, då var det bara så här, shit, de gjorde så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. Och de har också ryggsäckar liksom. Det har inte ens jag tänkt på.
Nej.
Man har bara tänkt så här, vad fan, de är ju mina föräldrar, de ska bara fixa det här liksom. Och när man själv har barn, bara shit vad svårt det här är liksom. Så det är bara, nej men det där förlåtande stråket, det kommer verkligen med barn. Och det är väl så det ska ju, antar jag.
Ja, nej, men absolut. Och liksom flera saker måste ju få existera samtidigt. För det är klart att det där barnet, alltså det där första som är besvikelsen, du har ju all rätt att känna så. För det är så. Alltså ett barn ska få all den här kärleken och bli beskyddad av sina föräldrar. Det är vårt jobb. Och att du då på olika sätt så märks det att du får inte det. Och du har ju all rätt att känna så. Men sen blir du vuxen och så får du det här bredare perspektivet, och du blir förälder och du inser liksom att man är bara en människa. Och sen kan ju, så får ju du ha kvar de här olika i dig samtidigt. Mm. Alltså det är ju, on a good day så är man den här förlåtande personen som bara inser att ens förälder, det är en och annan. Sen klart man inte alltid där.
Nej, exakt så.
Men alltså din pappa, han missbrukade alkohol eller?
Och tabletter.
Under
min uppväxt.
Så man blev, men du väldigt, bodde med honom?
Jag bodde med båda mina föräldrar, men när de skilde sig så bodde jag mycket med honom. Så jag bodde med honom själv när det var som värst liksom. Och han låg typ, låg mycket och sov liksom, och var jävligt rörig. Det var mycket så här incidenter som
formade mig dåligt.
Ja, men var det bara du? Ni var flera syskon?
Men storisjön stack i Göteborg och de andra bodde hos morsan. Det var bara rörigt liksom.
Jag fattar.
Och jag har ju skylt mycket av mitt missbruk på honom såklart. Men det var ju verkligen när jag fattade att jag har ansvar för mitt liv som jag kunde liksom bli nykter, börja tillfriskna och göra en resa. För att,
just
att stå i den här kvicksanden och skylla på sina föräldrar och på sin, alltså lägga hela det ansvar på dem, det är jättebekvämt för man slipper ta ansvar. Men man kommer ingenstans.
Nej, du kommer inte fram på samma sätt.
Nej. Kommer ingenstans. Jag bara stod och trampade i kvicksanden och mina kompisar och bara, livet bara pågick, de fixade liv och jag bara stod där och skyllde allt mina föräldrar. Men jag började ta ansvar när jag var 27 år och då lossnade också livet liksom.
Nej, men, och det där, alltså det där är ju, det är svårt för att det kan vara väldigt svårt att inse hur, och just för en själv liksom, hur ska jag göra för att förlåta ett svek helt enkelt. För din barndom är din barndom liksom. Och min pappa är så här, och sen när han gick bort, då kunde jag ju inte ens vara arg på honom eller säga någonting till honom. Alltså då var det verkligen så här, det tog stopp bara. Och det tog ju lång tid att acceptera. Alltså bara så här, that was it. Du vet.
Det är exakt som du säger dock. On a good day så kan man vara så här förlåtande och storsint och bara, de gjorde så gott de kunde. Men om har man en dålig dag och känner så här, fan, jag har inte fått det jag behövt i mitt liv här. Då är det bara så, då är det lätt att falla ner i den gruppen igen och bara så här, i ilska och frustration och sorg över sin uppväxt liksom. Så det är verkligen så här, det är inte lätt.
Nej, jag kan ju märka det ibland, för min pojkvän, han har ju en väldigt, väldigt liksom så här sammanhållen familj som är, de är väldigt tajta, de är så kärleksfulla liksom, och tar hand om varandra på världens bästa sätt liksom. Och det kan man ju också märka, jag menar jag är snart 40 år, men jag kan ju ändå märka att jag kan bli triggad av deras gemenskap.
100%.
Eller hur? Och sen måste man checka sig själv och bara, vad är det som händer nu? Liksom, jag älskar de här människorna och de älskar varandra och det är så här det ska vara. Men varför reagerar jag så här? Och det är ju en sån grej. Och det är ju också en bad day. Att man bara... det är så jävla tråkigt.
Men det är exakt samma sak med min tjej. Alltså,
ja, det är så.
On a good day kan man se det fina i hur tajta de är och hur de firar stora födelsedagar och högtider. Men on a bad day då är det bara så här, det här är sjukt det som ni håller på. Det är verkligen så.
Ja, jag vet. Man bara,
det här är incestuöst. Hur tajta ni är. Ja, men det känner jag.
Jag vet. Ja, det är så jävla sjukt. Ja. Men jag tror alla...
Vem är man kan, liksom?
Jag vet. Men det är jättepinsamt. Men det är därför jag säger det nu. För man måste skämmas och inse och tänka till. Liksom den här känslan som man känner. Hur kan jag säga det här? Men det är för att jag vet att det är felprogrammerat. Och kan se det själv. Och sen så ramlar man tillbaka till att man är jätteglad och vill också vara med och fira och festa och dansa lambada.
Ja. Nej, det är så jävla sjukt.
Ja.
Att kliva in i bebisbubblan så här 9 år senare då, och göra om hela svängen. Hur skiljer det sig från då? Hade du glömt hur det var? Och liksom så här, är det roligare, svårare, lättare?
Alltså, det är mer utav... Eller det är mer, vad ska man säga, eftersom att jag redan är förälder. Första gången blev man ju förälder och det var väldigt, med allt var det inne med. Men nu är jag redan förälder. Och då har jag fått en till bebis. Alltså du hör, jag relaterar också till min 9-åriga dotter som en bebis, vilket folk runt mig kan ha åsikter om att jag är väldigt, alltså det är verkligen min ja, hon är min lilla pärla. Nej men jag daltar lite med det. Men nej men liksom, nu så är det som att jag bara, va? En till? Och det är liksom som att jag kan kanske ännu mer från start uppskatta det fina, för jag vet vad det innebär liksom. Att man kanske inte lika mycket går in i så stackars mig, jag hade en jobbig natt, det är klart, jag har jobbiga nätter nu med det, ja, är det så det är, men jag kan mer lämna det i natten och sen känna direkt bara, fan. För att jag behöver inte identifiera mig lika mycket med... Förstår du vad jag menar? När man är nybliven förälder så är mycket kan bli väldigt stort. Nu är det lite mer att jag lever mitt familjeliv. Och så har vi fått en liten bebis som vi alla tar hand om. Liksom, det är jävligt mysigt.
Ja, men du beskriver ju ungefär skillnaden mellan barn 1 och barn 2 för de flesta, tror jag.
Ja, och sen många är så, tvåbarnschocken. Det är helt jävla knas där hemma. Men det kan jag köpa om man har små Men jag har liksom en 9-årig dotter som ändå är så här, hon kan hjälpa till.
Du kan vara barnvakt nästan.
Ja.
Snart i alla fall.
Hon går ju med vagnen så här, hon tror att hon är en liten mami. Mm. Så att...
Men du, låt oss snacka om din man.
Oh my God. Han har smsat mig, jag måste bara se vad han
den är. Nyblivna farsan.
Nej, alltså den ny... Vänta, hej, förlåt, har du... Han ska lämna.
Säg till honom att en fellow dokusåpa-broder är i studion.
Jag ska säga det. Du, han vet exakt vart jag är. Han är jätteglad. Han är jätteglad för att jag är här. För att han älskar också din podd. Ja, men vänta. Han är nybliven pappa, ja.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, men,
Och jag råkade säga till Aftonbladet häromdagen på L-galan när jag var där och jobbade. Så råkade jag att jag var uppe i varv. Mm. Och de var så här, men vart är din bebis? Och jag bara, ja. Han är väl på hotellrummet och äter hamburgare med sin pappa eller något liksom. Eller ett hamburgare, men... Ja. Och så bara, vart är Oliver? Jag bara, ja, men han är väl... Du vet, va? Alltså, du vet, och jag var så dum. Och så sa jag någonting så här, ja. Och så bara, hur har det varit? Oliver har varit sjukskriven sen jag födde Ben. Så vi har varit hemma tillsammans varje dag sen november. Och vi ska vara det. Alltså, vi kommer ha varit hemma i 9 månader typ. Mm. Och då sa jag bara, det är lite intensivt. För det tänkte jag, det fattar väl vem som helst eller. Men så bara såg jag att det blev en sån artikel bara, Ami Bramesi, det har varit intensivt. Mm. Som att jag bara sa, det har varit hemskt. Det var inte det jag menar. Men alltså, han är nybliven pappa nu. Och nu säger jag igen. Och han är jätteglad.
Mm. Men vad är han sjukskriven för?
Just låter det hemskt.
Ja, men det är väl utmattning eller? Och sånt eller?
Ja. Han får leva med mig.
Jamen.
Nej, han har opererat knäna.
Jaha.
Alltså vid den unga åldern av 32 så har han liksom en 80-årig mans knän.
Ja.
Och det var det jag föll för. Men nu har han opererat dem. Ja, jag bara, wow, that's my kink. Ja. Liksom. Nej, men han har opererat knäna.
Men vad, okay? jag tänkte på, alltså, när ni blev ett par, jag tror att det var ändå fler människor än jag som höjde på ögonbrynen lite.
Ja, kan två så snygga personer. Men vadå? Vad?
Nej, men att han ändå kom från sitt håll, Paradise Hotel. Så är det ju.
Ja, absolut. Ja,
och du kom från ditt håll som är lite kreddig, feminist, debattör, opinionsbildare hållet liksom. Mm. Det är två olika världar, får man ändå säga.
100%. Mm. Verkligen.
Kommentera det då. Säg något.
Ja, det är verkligen så, va?
Ja.
Nej, det enda jag kan säga är att han kommer kanske inte direkt på, från flygplanet ifrån liksom Mexiko, och så haffar jag honom på Arlanda. Det är ju 10 år sedan han var med i Paradise, och som du och jag vet så kan man ju utvecklas i livet. Men absolut att han var Paradise. Och det är ju verkligen så som liksom Oliver, den säsongen var också bra. Det var ju en bra Paradise-säsong.
Blev du kär i honom redan då?
Nej, jag kollade inte på den då. Men jag har sett den. Okay. Mm. Och det var en ganska rolig säsong. Jag vet att Oliver var liksom absolut en sån där publikfavorit. Mm. Så att det är ju många som verkligen minns. Oliver Stige är ju liksom PH-Oliver-personen. Som jag då kanske vill hävda kanske inte var exakt den killen jag blev ihop med. Även om alltså, han var väl rätt rolig där inne. Men vad är egentligen frågan här? Vad jag själv tänkte om det, om jag typ har tänkt.
Jag är mer nyfiken på, fanns det liksom fördomar bland dina nära och kära just för att det var lite omaka i folks ögon?
Nej, alltså så här, nej. Alla som har träffat Oliver vet ju hur han är som person. Mm. Så de flesta tycker nog mest bara om honom. Mm. Och jag själv har lite svårt för den där idén av liksom ful kultur och fin kultur. Alltså det är klart att jag vet att liksom om jag sitter och gör en viss typ av jobb eller liksom kanske man är i vissa sammanhang och så tänker man då att det är ner i liksom en avgrund, där hittar man Paradise Hotel. Mm. Och liksom, det är klart att vissa så här saker kring hela reality-världen är trash. Alltså så är det ju bara. Eller typ hur det går till när man spelar in. Jag har ju också jobbat behind the scenes med reality och jag har jobbat framför kameran reality. Ja, det är klart att det är en värld därför. Men man hittar ju massa skit överallt.
Mm.
Alltså jag personligen bryr mig inte.
Nej, det känns nästan som att vissa människor blir lite provocerande när en, i citationstecken, seriös kvinna blir upp med...
Men alltså jag blir så här, vilka är de här människorna?
Nej, men jag vet inte. Det är flashback.
Okej. Okay. Nej, men alltså jag, vet du vad, jag ska inte leka dum. Jag förstår ju själv, jag kan förstå vad du menar.
Mm.
utifrån stereotypen Ami och stereotypen Oliver. Men vi är ju såklart inte de här stereotyperna, utan vi är ju just a girl standing in front of a boy asking him to love me. Nej, men Oliver, ja, däremot så tror jag han själv tycker ju såklart det ena och det andra om att han för alltid har den här Paradise-stämpeln. Den är ju omöjlig. Han hade lika gärna tatuera Paradise Hotel i pannan, för att it's right there.
Tell me about it, kan jag säga. Fortfarande än idag, 16 år senare, så tar folk upp Kungen av Tylösand.
Ja, det är så. Ja. Men vad vill de prata om då?
Jag vet inte.
Men är det att de bara vill sätta dig på plats? Vi vet att du var med i Kungen av, och då var du en jackass.
Jag vet det faktiskt inte. Det är folk har ett behov av att påpeka det bara. Liksom. Det får folk göra. Det är som du säger, sådana där stämplar sitter länge. Liksom.
De sitter så hårt. Och grina, det där tycker jag är lite intressant.
Men hur träffades ni? Hur länge hann du vara singel egentligen från din förra flamma?
Flamman, som var min dotters, är min dotters pappa.
Jag vet.
Men det var bara coolt att kalla det för barnflamma. Mm. Men det var ju kanske lite mer än en flamma. Vi var ihop många, många år. Men jag träffade väl Oliver. Vi har ju varit tillsammans en typ 2023, tror jag. Eller?
Jag frågar dig nu.
Nej, men jag tittar på dig för att jag vill vinna tid till att räkna ut vad det ens är för år och när saker och ting bara så backar bakåt liksom.
Kan du leva något vilt singelliv emellan?
Vet du vad? Jag var singel ett tag där. I do not recommend.
Nej.
Det var väldigt deppigt.
Och hur träffar du Oliver?
Du vet när man blir singel.
Ja, visst.
Och tror att det ska bli kul.
Mm. Gräset är ju aldrig grönare på den här sidan. Aldrig.
Det är så sorgligt. Nej, det var hemskt. Hur jag träffade honom?
Mm.
Alltså,
en PH-reunion.
Jag bara, låt mig gå och fira Paradise liksom säsong 23. Nej, men alltså, hej. Nej, men det var väl liksom en liten DM-slide, en liten hi, hello.
Från vilket håll?
Gissa.
Han till dig.
Alltså, ja, du ser inte mig sitta och så fiska i folks DM och hoppas på ett svar. Alltså, nej. Och jag menar, jag hade bara inte vågat.
Du är alldeles för trygg i dig själv.
Jag är alldeles för rädd. Då blir jag rädd. Okay. När jag blir som räddast. Mm. När jag ska vänta på ett svar i DM. Nej, men alltså det... Nej, han skrev till mig såklart. Mm.
Romantiskt.
Ja, men han hade game faktiskt. Han var bra. Är du bra på att flirta eller?
Jag vet inte.
Men sluta.
Men det var jag nog. Jag har aldrig varit så en klassisk skönhet liksom. Men jag fick mycket kvinnor back in the day. Så var det.
För du kunde talk the talk.
Exakt, jag hade snacket. Munläder sa de.
Nej, men det var väl typ något sånt. Och sen så började vi ses. Och för mig var det ju liksom jag brydde mig faktiskt inte så mycket om hela den där PH-grejen. Men det är klart att jag gillade ju inte livet han levde.
Nej.
Det fick han ju ändra.
Mm, så är det. Vi ska hasta oss vidare till slutämnet. Och det är Cyklopernas land. Jag har lite frågor om det.
Du är en tittare.
Ja, absolut.
För det har jag förstått genom din podd.
Jag är fan och har sett det från start. Alla tror jag.
Vad kul!
Ja, verkligen. Det är väldigt kul. Det var också oväntat att det blev liksom en succé och har fått så många säsonger. Jag tror ingen trodde på det i början, för det var så OSVT-skt. Ja. Liksom. Och det kändes så smalt. Alltså, det ni pratar om är ju smalt. Och Kristoffer sätter ju smalt. Liksom. Det är
och
ju
han
det.
Är smal!
Ja, men alltså, det är ju väldigt så här. Alltså, det är så här. Hur kan det gå ut brett? Men det har du gjort. Hur är det att göra det programmet?
Nej, men alltså som du sa, när det kom då, på alla kultursidor, de var ju så: det här är skit, det här är inte kultur, bla bla bla. Klipp till att det liksom är det enda programmet som typ funkar på SVT. Och ja, alltså det är jätteroligt att spela in. Det är liksom ett av få sammanhang, upplever jag, att vem som än sätter sin lilla fot i den där studion så blir den liksom en bra version av sig själv. Eller så här, blir den är. För i andra sammanhang kan det ju vara att ängsligheten kickar in. Och så egentligen är du fett skön och smart och rolig, men så blir du stel och tråkig och så här. I vissa andra kultursammanhang, upplever jag, Cyklopernas land är inte ett sådant liksom. Nej. Utan att det känns som att folk så här släpper ner axlarna och så är det kul.
Och alla blir också på samma nivå. det är så intressant för att det är ju, alltså vilka jävla gäster han får in. Jag fattar liksom så här, Magnus Uggla satt där häromdagen. Han har gjort en enda podd. Han gör aldrig sånt, inget program eller så. Bara en dag sitter han där plötsligt och bara så här, och är som alla andra. Man bara, fan, går ens till. Marie-Louise Ekman som är också superskygg egentligen. Och han får ju såna gäster hela tiden liksom. Och de bara sitter där och ni på alla på samma nivå. Ingen blir så här starstruck och ingen så här blir spattig. Alla bara snackar lite gött.
Ja visst, det är verkligen det jag menar. Och det är därför det är väldigt kul att höra att det går igenom rutan också. Mm. Stämningen som man upplever på plats. Men sen är det ju, alltså det är ju någonstans med Kristoffer att han har ju liksom paid the cost to be the boss. Mm. Vilket är att han bjuder in, han är den enda människan som bjuder in de äldre till att vara med och leka på det sättet. Alltså så är det ju faktiskt. Tänk dig i alla sammanhang, en kvinna, en liksom medelålders kvinna känner ju sig bara så, vad har jag att komma med? Inte ska väl jag få vara med? Och han bemöter ju alla på exakt samma sätt och liksom tycker att det är helt rimligt att blanda de här olika människorna och grupper, åldrar och whatever. Och det tror jag, alltså folk har sett det. Så nu när han vill boka någon, så det är ju många som har liksom kanske har hört något positivt, det kan vara kul att komma dit och gästa. Så vill de det.
Det är liksom bara hur han presenterar dem säger ganska mycket om den här att alla är lika så här. Magnus Uggla, du är artist. Alla vet att han är artist i hela världen. Det är väldigt roligt.
Ja, verkligen. Det är väldigt roligt.
Men jag vet ju att ni
älskar honom. Jag försökte ju ragga på honom.
Jaså? Mm. Väldigt svårt att ragga på en bög.
Ja, för han precis lider ju tyvärr av HBTQ. Men
visste du om det då?
Ja. Mm. Det är så svårt att missa. Ja. Men jag kände ändå, det kanske ändå är jag och han.
Mm.
Han var inte positiv till det.
Nej.
Men sen, några år senare, så blev han faktiskt lite positiv.
Mm.
Ja, det är allt jag har att säga.
Så hade ni ett äventyr då?
Hade vi en natt? Nej, tyvärr. Alltså, det har vi inte. Men han har ändå uttryckt att dörren är inte helt stängd. Dörren är helt stängd. Men han gillar mig.
Ja. Alltså, en snygg brasklapp. Du bara, just det, jag har Oliver. Så jag kom på.
Oliver vet det här.
Ja, men jag tror, på tal om då sexuell stämning.
Han är ju mer intresserad av Oliver än mig, tyvärr.
Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men Emil då? Ni har haft lite stämning ju mellan er, har ni inte det? Lite G. Alltså, det tycker jag man har uppfattat ibland.
Frågar du nu om jag har intresse för Emil?
Men jag vet att du är med Oliver nu. Men ni har hållit på med programmet i flera år.
Det har vi.
Har det funnits någonting där?
Det som har funnits är ju det som du då kanske har läst om på Twitter i tidernas begynnelse när folk var så, hitta någon som tittar på dig så som Emil och Hammi tittar på varann. Och jag var så, men gud, vad har vi gjort nu?
Det kanske bara är en ömsesidig beundran.
Ja, precis. Alltså jag kan uppskatta, delvis tycker jag jättemycket om Emil. Jag uppskattar att Emil har en förmåga som få besitter. Och det är att han kan skapa liksom en typ av närhet ganska fort i ett samtal.
Mm.
Du vet ju, du har ju träffat honom. Mm. Eller du kanske känner honom.
Han är helt fantastisk. Ja. Jag gillar honom som fan.
Alltså. Ja, visst, alltså, han har en typ av närvaro som är lite speciell. Mm. Och också typ så här, jag gillar grejerna han gör. Alltså, han är ju rolig och smart. Så det kan ha sett kanaliserats genom mina ögon.
Mm.
Men sen så späddes det ju på när jag gästade hans podd och han hade inte så få sexrelaterade fördomar om mig. Vilket han har om de flesta, men det var, hörde du det? Det var
jag har hört nästan alla.
Det var faktiskt lite gränsfall där.
Ja, alltså det är väldigt mycket sex. Mm. Och jag tror inte Emil ibland förstår
att...
Jag tror inte Emil ibland förstår att när något så mycket sexfrågor så säger det mycket mer om honom än om gästerna. Alltså, det gör ju verkligen det, och det fattar ju alla.
Ja. Till 100%!
Men med det sagt så vill jag verkligen stryka under det du säger. Att, jag satt med en tjejkompis som jobbar inom media och också haft med Emil att göra i olika sammanhang. Och hon bara, vi pratade om det senast igår, att Emil är så, ja, men som du säger, smart, rolig. Men framförallt så har han någonting som många, jag upplever, som är skakade ur Nexiko-lindan kanske saknar.
Mm.
De kanske blir lite så här larger than life, lite stropp spel lite så här, de tappar den ödmjukheten och snällheten. Mm. Men Emil är så jävla snäll. Mm. Och han är alltså han är nyfiken, han är snäll liksom. Mm. Och det är en jävligt fin egenskap att vara snäll.
Mm. Ja, men det, alltså, det är en fin egenskap att vara snäll. Men sen, alltså, han är ju inte bara snäll.
Han är en fitta också.
Han är också en fitta.
Ja, där fick du, Emil.
Nej, det vill jag ha sagt. Ja. Nej, men nej, men vad fan, han, jag vet inte ens om han skulle definiera. Jo, han skulle säkert definiera sig själv som snäll. Nej, men liksom, han är jättesnäll, men han är ju också, nej, men han är Emil Persson.
Vi ska leka en liten lek nu.
Men försökte du antyda att vi har varit ihop?
Nej, bara att jag tyckte mig se en liten attraktion och lite blickar någon gång i programmet bara.
Ja, du kände vibrationer. Ja, för trollningarnas värld. Att det fanns en djup romantisk atmosfär.
Men ni båda har en liten så här, en sån approach också när ni pratar med människor kanske.
Ja, men kanske. Ja. Det är svårt att säga själv.
Sensuella människor.
United.
Exakt. Mm. Det är fan bättre än narcissister United.
Där man, ja, tyvärr.
Men du, om jag säger alla i cyklopernas land, en och en till dig.
Oh,
ska
God.
Du säga några ord om varje?
Okej.
Är du med?
Ah, ja, jag kör.
Vi börjar med Elis.
Elis hade solglasögon första gången jag satt med honom i cyklopernas land.
Mm. Monteverdebyrå.
Sådär.
Mm. Messiah.
Elis har ju för övrigt varit med. För du vet att när jag har varit med i Cyklopernas land med Kristoffer och Elis, så har det ju blivit anmält till granskningsnämnden. För de tyckte då att de var så sexistiska mot mig och utsatte mig för så mycket sexualisering. Men det lades ner.
Ja, men var det med i programmet också?
Mm.
Är det sant? Det kommer inte jag ihåg.
Min kompis som jobbar på granskningsnämnden bara, är det här någonting du vill driva vidare? Vilket det var för mig, det var ju skämt. Mm.
Men Elis är lite svår att uppfatta, för det känns som att han nästan har blivit någon slags karikatyr på sig själv. Ja. Att han har känt att någonting flyger i programmet, så då vill han ösa på med det ännu mer nästan.
Ja, men jag förstår vad du menar. Ibland så har han ju nästan så att han kan knappt svara.
Mm.
Men jag gillar Elis som fan och har verkligen uppskattat att läsa hans poesi också. Så att jag tycker det är bara sjukt kul att det finns utrymme för en sån här person i svensk tv, för det hade man ju aldrig kunnat tro.
Men fick du det sagt också, att du läser poesi? Mm.
I'm such an asshole.
Ja. Messiah.
Messiah.
Mm. Älskar honom.
Ja, det gör du.
Han var fan en av de första gästerna jag hade i podden. Han Jaha. Ville vara med här när alla hatade mig.
När det var tydligt sand liksom.
Ja, när jag bara var en skandalfitta som alla bara såg ner på. Ja. Sådär. Varför hårt att säga det ordet?
Men skandalfitta. Men det är ändå ett alltså, jättebra ord. Alltså, om man aldrig någonsin har varit en skandalfitta, då har man inte levt.
Nej, exakt så. Och då har man med typ avsnitt liksom 15.
Ja, och därför älskar vi honom.
Det gör vi.
Nej, men jag, Messiah, vad ska jag säga? Vi sitter väldigt sällan tillsammans.
Mm.
Han är äldre än vad man tror.
Sannoliken.
Och det är jag också.
Nej, äldre. Säg inte så, för du är som jag. Jag vill inte höra någon mer.
Ja, okay. Men
Tone.
Ikon, Sveriges främsta litterära it-girl, alltså stilförebild, en av de smartaste jag vet.
Mm.
Och roligaste.
Mm.
Hon är ju som en, hon borde köra stand-up. Det borde hon göra.
Samantha.
Samantha har en glappkäft.
Är det så?
Uh-huh.
Är hon skvallerbytta?
Bing bong.
Är det sant?
Ja. Vilket jag uppskattar. Jag älskar gossip with the girls and the gays.
Mm.
Och Samantha, nej, men hon är väldigt rolig på fest.
Mm.
Hon kan mycket om stil.
Kristoffer Garplind.
Ja, mitt ex. Han är den enda i Sverige.
Mm. Stora ord. Vi börjar närma oss slutet ju.
Va? Det känns som att vi är jättemånga på det där programmet. Men okej.
Ja, men jag tog bara mina favoriter.
Okej. Ja, vad bra.
Nej, men det är faktum med att det hade inte med det att göra. Men, men fan, time is running out.
Ja. Men du, alltså, så du bara, det här var verkligen ditt sätt att såga. Liksom så, Moa, och du bara sågar.
Nämn någon mer då. För det där är lika mycket sågning, går inte komma på dem.
Vet du vad, det var för att du hade ett sånt långt tal om Emil.
Innan vi signar ut för idag, måste jag fråga, varför åkte du ut först i Förrädarna? Kränkt? Hon lämnade studion!
Nej, men alltså, vad ska jag säga till dig om Förrädarna?
Ja, vad ska du säga till mig om Förrädarna?
Så här. Jag älskar föräldrarna. Skulle du vilja vara med?
Du, så mycket. Det är fan livsdröm.
Jag älskar det. Det var min dröm. And it got shattered. Av Maria Montesami. Alltså, sättet hon... Och det var ju värre när jag såg programmet. Hon sa ju det. Såg du vad hon sa om mig? Att hon såg ondskan i mina ögon.
Jag såg det.
Och jag trodde jag kände mig själv. Jag trodde att jag var en clapback queen. Jag trodde att jag hade någonting att säga. Jag trodde jag var självsäker. Allt det här du har sagt, inget av det var i rummet med mig. Jag har aldrig varit så rädd. Jag skulle dricka vatten. Jag skakade. Jag var tvungen att sätta ner glaset. Det är väldigt svårt att förstå hur stämningen är i det här rummet.
Eller, ja, det sjuka är att alla säger så här som är med.
Ja.
Och alla som inte har varit med hånar folk som säger så här.
Ja.
Alla är så trötta på att höra så här. Ni kommer aldrig förstå hur det är om ni inte är med själva.
Nej, men alltså, ni behöver inte förstå. Det Nej. Spelar väl ingen roll.
Jag säger inte att det inte är så. Jag säger bara vad alla andra säger.
Ja, jag hör det. Ja. Jag förstår att du bara är ett kärl där andras röster passerar. Nej, men liksom så här, för mig var det bara så här. Jag trodde verkligen jag skulle kunna liksom stå upp för mig själv. Varför skulle jag inte kunna det? Mm. För första gången i mitt liv, well, I couldn't. Och det var så lame att se mig åka ut på det här töntiga sättet. Först av alla, som vore jag någon i JLC. Men liksom, jag bara önskar att jag hade fått vara där lite längre. För jag älskar den där skiten.
Mm.
Alltså, säsongen som går nu är toppen.
Ja, fan.
Men liksom Maria Montazami, jag antar att hon är... Ja, att jag är hennes lilla bitch liksom.
Mm. Men det är ändå intressant, för att nu när du säger det så blir det ju en snygg, vad ska man säga, ihopknutning till inledningen av podden där, när vi snackar om dina osäkerheter.
Mm.
För det är ju exakt så, jag kommer ihåg när du säger det, att du såg ju väldigt osäker och ängslig och rädd ut när det där kom, när Maria bara körde över dig och du sitter där bara nästan så här. Så nu har vi svar på frågan.
Ja!
Perfekt!
Där var det.
Och sista frågan jag har för idag är faktiskt en fråga från en tjej på redaktionen här. Mm. Hon var så nyfiken på en sak som jag lovade ta med i podden.
Okay.
Och hon undrar hur din relation med Cassandra Klatskov ser ut idag.
Okej.
Okay. Det var det private, va?
Så ni har liksom en shitstirrer på redaktionen. Jag ska bara... nej, men alltså, tackar som frågar. Anonymous. Jag och Cassandra vi har ju som en syskonrelation, skulle jag säga.
Det har varit beef.
Det har inte alltid varit lätt. Men hon är en av dem som jag ringer när jag mår som sämst. Och vi ses inte så ofta. Men när vi väl ses, same old story.
Vet du hur man märker att det här var en lite känslig fråga? Det är för att du väger dina ord så väl just nu.
Ja, du pratar så sakta nu. Ja. Som ingen någonsin har gjort tidigare.
Nej, du gör det.
Det går riktigt.
Ja, men det är okej. Okay. Man behöver inte svara snabbt och flamsigt på allt.
Grejen är också den att du sa att det här var det sista jag skulle fråga lite snabbt i. Så då var jag så här, hur mycket vill du höra?
Nej, men det är, du får snacka hur länge du vill.
Nej, jag bara skojar. Så här är det. Jag älskar Cassandra Klatskov och hon älskar mig. Men jag tror faktiskt att beskrivningen som en syskonrelation, och plus att det är inte någon hemlighet att det inte alltid har, att vi inte alltid dragit jämnt. Och lite syskonrelationen i, du vet, att så här, man vet verkligen vart man har varandra.
Mm.
Och vi finns där för varandra och vi ses liksom from time to time, och då är det samma sak som alltid. Där är vi liksom. Hon är ju gudmor till min dotter.
Men då så.
Ja.
Och med de orden så signar vi ut för idag. Tack, Ami Bramme Si.
Tack för att jag fick komma hit.
Mm. Varför heter du Bramme ibland bara? Ibland bara och Si också ibland. Vad fan är det?
Du vill inte att jag ska gå. Då kan jag
älskar dig, stanna kvar. En ny podd.
Oh my God. Så.
Svara snabbt.
Nej, men jag heter Ami Bramme Si.
Ja, men varför står du bara Ami Bramme ibland?
För att under väldigt många år hade jag en komplicerad relation till min pappa och ville inte lyfta fram mitt andra efternamn så himla mycket Si. Men sen så tänkte jag, you know what? Det är mitt namn. Och då var jag bara så, ja, jag heter ju Bramme Si. Mm. Så det var väldigt länge Ami Bramme liksom, när jag var barn och ung vuxen.
Mm. Jag förstår. Mm. Tack för idag.
Tack och hej!